Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till avsnitt 95 av den underbara podden. Alltså Britta och Parisa.
Ah, oironiskt underbara podden. Varför vi flinar åt det här får ni höra senare. Det här är alltså podden som tar upp det mest brännande för oss inom kultur- och samhällsfrågor varje vecka. Det är jag som är Parisa och den här veckan så tar jag upp olika vilsna sökare som vi har sett i debatten men också på intervjuprogram i veckan.
Och sen så kommer jag att prata om gränslösa personer på gott och ont. Mm. Välkomna.
Progräns. Välkomna! Jag var på inspelning häromdagen. Så var det ett tillfälle när den kvinnliga programledaren påpekade för en av de manliga deltagarna.
Vet att du var inte programledare?
Nej,
nej.
Det går att jag är på inspelning. Utan
nej,
att vara...
gud, jag är unheard of.
Mm. Och den kvinnliga programledaren som inte var jag kallpratade då under ljudtesten och sånt där. Och så påminner hon då den här manliga deltagaren på plats om att en gång i tiden så trodde han att hon raggade på honom.
Oj!
Och sen utspelar sig ju en väldigt märklig stämning. För hon säger det väldigt fnittrigt. Att, och minns du att för jättemånga år sedan när vi såg så var du helt övertygad om att jag raggade på dig. Säger hon med ett skratt. Oj. Och hon säger det här som ett self-deprecating skämt. Hon sätter sig själv som skämtet.
Ja, jag trodde att hon skulle hänga ut.
Men exakt, han tog det så. Han blev jättegenerad. Och då insåg jag att det här är en sån intressant situation. Vem som är the butt of the joke. Ja. För att du vet ju hur jag är med sånt här. Mm. Det är sån lika genant att någon tror att man är ute efter den som att man faktiskt vore ute efter den.
Ja.
Och att det vore opassande eller att någon inte vore singel eller sådär.
Ja.
Och det här vet jag att du också har en god.
Nej, men alltså för att jag berättade för dig om den gången när jag hade på riktigt glömt en grej hos en som jag hade legat med.
Aha, det var så pass. Vad hade du glömt? På örhängen?
Ja, exakt. Klassiker. Alltså smycken.
Mm. Vaska dem bara.
Nej, men grejen var att det var verkligen så här, jag vill verkligen ha tillbaka dem.
Ja.
Men då var det så här, that old trick. Och jag bara, nej, snälla rara, smickra inte dig själv.
Ja.
Men det är ju svårt för att man i det läget så vad ska man säga liksom? Det är bara så här, ja okej, visst. Jag behövde bara verkligen få återvända till din lägenhet som du delar med 80 andra smutsiga killar.
Ja, okej. Det här är på skate eran. Det har jag ändå härifrån. Jag påminner mig om en incident på ett tåg nyligen. Nej, men det här uttrycket att man kastar en sten. Det går inte att missa någon som är semikänd för någonting. Jag tror att sist jag åkte så var Adam Pålsson, Marcus Berggren och flera andra sådana personer på tåget. Men det är alltså inte de jag tänker på nu, utan jag såg en av mina favoritförfattare och allmänskribenter i Sverige på tåget och noterade det.
Som du inte kommer säga vem det är?
Jag kan säga vem det är. För att vi kommer prata om hans bok om några veckor. Jag har planerat en...
Är det Johannes Anjuru?
Det är Johannes Anjuru!
Alltså så... Ja, jag förstod det.
Det är en beundransvärd person på många plan.
En litterär jujutsu-kille, absolut.
Ja.
Med hans utseende.
Poesi, romaner, debatt, paneler. Man har slukat allt. Mm. Han har skrivit boken "De kommer att drunkna i sina mödrars tårar" som kom för 3 år sedan. Och jag är chockad att det här inte har blivit en stor film eller en stor serie ännu. Har du läst den? Nästan jag, så att jag vill ge dig det i läxa faktiskt.
Ja, alltså, det är en sån där klassisk att jag har börjat på den. Den är ju otroligt språk. Mm. Men jag vet inte vad som hände. Det kan vara så att jag har läst. Men då,
nej, för
då skulle jag verkligen komma ihåg det. Ja.
Också att den är så otroligt spännande.
Är det bara 3 år sedan?
Ja. Väldigt, väldigt spännande. Och det finns många associationer till idag i den boken. Det är en bok som hör till genren magisk realism skulle jag säga. Det sker en del paranormala saker, kan tyckas. Och,
är det Harry Potter-ådran i det?
Ja, du. Nej, men det hör till islamistisk terrorism, det hör till utanförskap, det hör till främlingsfientlighet och taget till en Black Mirror-värld nästan.
Jävlar.
Otroligt välgjort, spännande projekt. Mm. Och som sagt, jag väntar bara på att det ska bli en serie eller en film och kanske vill säga det till honom när jag väl träffar honom.
Ja, jag förstår.
Men se att han är upptagen och ser och smattrar på
sin
dator.
Men får jag bara fråga, har du träffat honom innan tillräckligt mycket så att
aldrig.
Du vet... Nej, aldrig. Nej, så du skulle bara "Hi, I'm sorry, I'm such a fan."
Ja.
Du skulle göra den.
Men om vi sågs i bistro. Jag kommer aldrig störa någon i dess
nej,
stol.
Men jag tycker det är fint. Jag tycker det är, liksom, gör något gulligt med din personlighet. Att du skulle verkligen så här, gå fram och bara, det här borde bli en film.
Varje avsnitt söker du febrilt efter gullighetskorn i mig.
Alltså mänsklig.
Eller exakt. Tecken på mänsklig närvaro.
Alltså inte bara är så här... frågesportsvinnaren Amiri.
Och här är en sån sårbarhet. Mm. Jag noterar honom, går vidare med min dag. Och sen så sker det ett par, tre saker som hör till den här fåran då. Att det är alltså att när jag ska ta mig ut ur toaletten, de är ju vidriga på SJ som sagt, måste dra igen dörren så jävla hård, för de funkar aldrig heller, dörrarna och låset.
Är det den där handikappstoan, alltså med jättestor?
Nej, tyvärr inte.
Och dörr.
Det måste bara dunka när jag stänger efter mig och ska in och när jag ska ut. Mm. Och jag måste gå en gång till väldigt snart. Förlåt, uttråkad på tåg, går ofta på tåg. Och då inser jag att det här måste framstå problemet som att jag passerar hans stol med flit flera gånger.
Nej, men
och du vet ju, när man börjar tänka på det blir det värre.
Jo, absolut.
Jag kommer tänka på min kompis som när han drack alkohol blev väldigt paranoid. Som andra blir av marijuana kanske. Han fick för sig när vi var ute att jag tror att jag går för snabbt. Du vet, man känner sig misstänkliggjord av vakter när man inte har anledning. Så han känner, gud, jag går nog för snabbt. Jag måste gå långsamt. Och då...
Alltså, det här är som avsnittet där Joey bara, "You think I need a new walk?"
Men det här är så hemskt.
Uppfinner på villan.
Bli självmedveten. Mm. Och då börjar ju han, som du kan tänka dig, gå långsammare. Mm. Klipp till.
Hur såg det ut?
Klipp till att vakterna, jag approcherar honom. Men bara för att han rör sig robotiskt och i slow motion. Och blir utslängd på grund av detta istället. Det här är alltså... Du förstår, när man själv börjar tänka på det så blir det någonting som man tror att alla noterar. Och så händer det ett par grejer till som gör att jag måste gå förbi. Jag måste gå och hämta först mat och sen gafflar. Och varje gång så ser jag väl jättenervös och märklig ut.
För att du var det.
Ja, jag var det. Och sen så sker ju det som får mig att skämmas ihjäl och vilja dö. För jag märker att han redan är ganska trött och less på mig. Här är en person som har sprungit runt korridoren 30 gånger.
Men märker du att han märker?
Mm, jag
är
vi säkra på det? Har jag dragit igen, när jag dragit igen dörren.
Han kan inte ha suckat när du drog igen dörren.
Ja, men han sitter och skriver. Någon galning 4 gånger.
Får jag bara säga en sak?
3 stolar bakom honom. Drar igen dörren.
Alltså,
gång på gång.
Jacques SL, SJ på den frågan skulle jag vilja säga. Därför att, alltså, fixa era jävla dörrar. Mm. Alltså, man måste, det är ett otroligt smällande
det
i dörrarna.
Det stör kulturarbetare.
Ja, men det stör. Okay. Det kommer förstöra.
Alla andra kan
svensk
förstöra.
Kultur går i graven på grund av SJs dåliga toadörrar.
Bara därför. Nej, men så till slut då. Jag ställer mig upp, då har jag haft en penna troligtvis i knät när jag läser. Och då blir det den här scenen. Pennan ser jag ut att nästan ha slängt ifrån mig i korridoren. För att sen då behöva med ryggen vänd mot honom och tillhörande rundare del på ryggen, nedre ryggen,
nedre, alltså riktad, the lower back,
rakt framför
upper
hans stol.
Thigh. Nej.
Och jag inser hur misstänksamt det här ser ut när jag böjer mig ner och tar upp pennan.
Mm-hmm.
Det är en scen som tagen ur mina mardrömmar. Och jag vänder mig om, nej, för jag tänker på att han måste se det här. Ögon möts, han ser så trött ut. Det här måste hända honom varje dag.
Det här är inte en scen som utspelas i dina mardrömmar. Det är en början på en erotisk novell.
Jag är övertygad om att han hade, du vet, man har slagit in 112 i telefonen och man är redo att trycka.
Han var redo. Han har nycklarna i handen, ja, så här utfälld som ett vapen.
Wolverine hand av nycklar. Nycklarna mellan fingrarna. Och jag känner det. Vi kommer aldrig prata med varandra.
Han, du kommer aldrig få säga till honom att det där måste bli en jättebra film.
Liksom Säpo och kungafamiljen så är jag redflaggad i Johannes Anjurus bok.
Kommer ändå skriva den här sexnovellen. Är det bara jag eller?
Troligtvis ej.
Är folk för gränslösa nu för tiden?
Du vet ju vem du pratar med.
Du tycker alltid att det är för gränslöst, eller hur?
Team... Alltså om jag skulle starta ett parti idag, gränspartiet, och då menar jag inte nationella gränser.
Jag menar ju sociala.
Mm.
Ja, tack för det. Jag vill att ansluta mig. Jag har några exempel på där folk har lite för dålig gränsdragning.
Okej.
Okay. Alltså jag vill bara säga, alltså först kan vi bara prata lite generellt om gränsdragning. För jag tycker att det är en grej som folk har problem med.
Mm.
Alltså just att så här visa tydligt, det är som att vi svenskar får ju väldigt mycket skit för att vi är men så här introverta och typ inte så chatty som amerikaner, men vi är faktiskt väldigt så här alltså då skulle man ju kunna tänka sig att vi är typ väldigt har mycket integritet. Mm. Fast så är det ju fan inte alls, utan det är som att vi är, kanske just för att vi är så dåliga på interaktioner med andra människor så låter vi folk, alltså man ska vara så trevlig som möjligt, få alla situationer att fungera och sådär. Det här är en tematik som liksom återkommer lite grann i podden nu och då. Jag tänkte ta upp det här på grund av några olika anledningar som har dykt upp på sistone och som alla har med varandra att göra. För det första, i helgen är det premiär för Så mycket bättre.
Just det.
Jag kommer för första gången i livet att följa detta slaviskt.
Jag med.
Varför då?
Ja, men du vet ju.
Benjamin Ingrosso.
Du sa det.
Mm, jag sa det. Och det är ju för dig. Det får stå för dig. Du är så, alltså
det... Han är en stjärna. Jag tycker att han är otroligt duktig, verkligen. Och det säger jag inte bara för att han sjöng på min På spåret-final. Min. Jag tycker att han har gjort en jätteintressant resa de senaste åren. Och sen älskade jag hans cover på Amazons Kelly.
Ja, just det. Den har du spelat för mig.
Otrolig, verkligen. Men också spännande att se honom i det mötet med mer, inte etablerade, men mer konventionella artister. Så kan vi säga.
Låt mig berätta line-upen. Benjamin Ingrosso har vi sagt. Helene Sjöholm. Kristina från Duvemåla.
Du är min man.
Alltså, otrolig röst. Ja. Jag kan absolut googla klipp på Helene Sjöholm på YouTube när jag vill känna mig bättre. Lisa Nilsson.
Ja.
Alltså en men, sån jävla gigant.
Lisa Nilsson också, det finns ett visst släktband med Mariah Carey som vi pratade om förra veckan. Mycket karaktär, mycket personlighet.
Ja, jag vet inte så mycket om henne, men det jag ser fram emot
på Instagram har Lisa Nilsson ett antingen running gag eller en alternativ persona så som Sara Danius hade, att hon etiketterar sig själv som frugan på något sätt, som att, men som att driva med att leva själv och sådär. Alltså, ja, idag har frugan gjort det ena och det andra. Och idag har frugan, hon verkar ha saker för sig. Så kan jag säga om Lisa Nilsson.
Gud vad intressant. Det där, jag kommer återkomma till det där. Mm. Nästa person, Jakob Hellman.
Intressant.
Spontant. Bara vänner. Är det han?
Spontant. Övervintrade mediemän.
Men är det han?
Grät lyckotårar över det här announcementet.
Ja, absolut. Markus Krunegård.
Spännande.
Lilly och Sussi. Paver inte.
Nu hittar du på.
Nej, jag hittar inte
har
på.
Har de samma efternamn?
De är tvillingar.
Skulle jag aldrig ha gissat.
Okej, nu blir det tydligt att det är 8 år mellan oss. Loreen.
Ska Loreen hitta ännu ett nytt sätt att sjunga Euphoria på?
New Kid. New Kid.
Vänta. New Kid, det räcker inte med en boyband-kille.
Det här är mitt liv. Ja, sen, okej, okay, Plura, Silvana Imam, Tommy Körberg, Stove Styrke. Stove Styrke som
att
hon
du,
heter.
Du rasslade igenom ganska spännande namn.
Nej, men alltså de är skitspännande. Det var bara det att jag bara, det här, alltså det är en sån lineup, den är helt sjuk.
Tänk om folk börjar lyssna på podden och tror att det alltid är så här, att vi bara läser igenom helgens tablå och går igenom. Klassfesten, vilka är med där? Ja, men berätta, varför är du så peppad?
Varsågod för idé till podd. Jo, varför jag då kommer att titta på det här är en enda anledning som jag ännu inte har sagt. Mm. Anna Diaz.
Ja.
Jag är ju besatt av Anna Diaz. Hon släppte ju Tröst och tårar i våras. En ett otroligt album. Mm. Med, alltså både, alltså väldigt så här. Hur ska jag säga det här? Jag är ju inte musikrecensent, så jag är kanske, det är som när jag ska prata om vin. Jag bara, I don't know, typ det där är gott, det där är inte. Serverar gärna lite kallare än man brukar. Jag har ingen aning. Men Anna Diaz, Tröst och vatten är, det är så otroligt personligt. Mm. Alltså det känns verkligen som att man kommer under huden på henne.
Utan Little Jinder brukar prata om det här, turning trauma into cash. Mm. Ja, men man bara, det är ungefär det vi gör i den här studion vecka efter vecka också.
Ja, exakt. Med den äran. Ja. Anna Diaz har aldrig tidigare gjort så här liten paus mellan typ uppbrott, skriva låt och faktiskt släppa låt. Alltså hon, jag har sett intervju med henne där hon berättar att hon brukar liksom låta det vila lite grann och sen gissa jag kanske censurera sig själv i någonting som känns liksom för nära och för jobbigt.
Det är som jag med den här podden. Jag kan säga väldigt många saker på tisdagar på inspelningarna.
Sen är det klipps.
Sen är det klipps. Efter två nätters ångest, då ryker en del. Så kommer en polerad version till er där hemma.
Får vi se hur mycket som är kvar av tågincidenten. Klipp inte bort det, Magnus. Jag har till och med sett klipp. Du vet, jag brukar gilla att gå in på YouTube och kolla på live performances av mina favoritpersoner.
Ja.
Och då är det till och med, det finns ett Så ska det låta-klipp med henne där man faktiskt ser hon börjar gråta när hon börjar sjunga den största låten som heter 100.
Menar du Så ska det låta eller menar du Allsång på Skansen?
Allsång på Skansen.
För det här är det enda klipp jag har sett från Allsång på Skansen hela förra året. Och man blir så rörd för hon, det är så att hon känns så otroligt hudlös inför alla som är där och tittar. Och
typ att, som att det är lite jobbigt.
Men att den hudlösheten också innebär att hon släpper in allt och blir överväldigad av all respons. Vet det är väldigt fint att se.
Och vet du varför hon blir överväldigad? För hon ser personen hon har skrivit om är i publiken.
Jag kunde höra barnen springa där i trappen. Vi är trötta men vi är glada. Jävla ungar men de är våra. Fan vad fina. Ska de inte sova snart? Skulle hamna här. To run away. Som alltid var i hundra. Aldrig trodde jag.
Britta, har du sett La La Land?
Nej, jag har inte sett La La Land. Finns det en parallell här?
La La Land, den här filmen gjord av Damien Chazelle med Ryan Gosling och Emma Stone om två kreatörer i Los Angeles som drivs åt olika håll av sin ambition och sin strävan. Deras relation börjar väldigt vackert och fint och sen händer en massa saker. Det är väldigt musikalisk, dansant film. Och på slutet är det en lång scen över ett musikstycke som är så drabbande. För man får se hur de av en slump möts senare i livet. Mm-hmm. Den är så fruktansvärt vacker, verkligen. Och det här är ju det man kanske någonstans drömmer om. Jag vet inte hur du känner, Britta, men att det blir någon slags full circle eller closure. Att man skulle råka på någon som det har varit ett sår med, eller sårigt med, på det mer mindre konfliktaktiga sättet senare i livet.
Mm.
Mm. Men var har hon sagt det här?
Det var en kvällstidning som intervjuade henne angående det här. Och då berättar hon att hon visste att personen skulle vara där. Hon säger hen för övrigt. Vet inte vad det spelar för roll, men hon blev ändå överväldigad av att se ansiktet. Och i den här känsliga låten, som jag är helt besatt av, jag kan inte lyssna på typ en enda ton utan att börja böla. Och jag vet inte riktigt varför, men det är någonting med alltså Anna Diaz är 43 år. Hon sjunger om en relation som hon hade kanske drömt om skulle resultera i barn, och hon målar upp så fint när de sitter på en semesterresa och hör barnen springa i trappen. Jävla ungar. Jag börjar gråta.
Jävla ungar, vad de är fina. Ska de inte sova snart?
Ja, exakt.
Och jag älskar att hon har med...
Våra.
De är våra. Jag ska att hon har med den lilla tankeskiftningen. För den visar så mycket när man är mitt i livet.
Ja.
Att då går ju det där ihop bara. Att man slås av att vad fina de är, att de är våra. Mm. Och sen direkt till, ska de inte sova snart?
Exakt.
Det är genialt, verkligen.
Det är ingenting annat än ren jävla
gråter vi
magi.
Bara då.
Ja, hon avslutar ju låten med att hon kan se deras dotter.
Mm.
Och jag tror att det är det också som på något sätt... kanske varför jag blir så drabbad, för att jag har haft alla de här tankarna, för jag var ju gravid innan jag fick Essa. Mm. Och att det var bara ett par tre månader, men under den tiden så tänkte ju jag om det kanske skulle bli så för mig att jag inte kunde få barn. Anna Diaz handlar ju mer om en relation där hon kände att det var inte den här personen hon skulle ha de här barnen med, för hon sjunger ju att hon inte trodde att det var hon som skulle gå.
Mm.
Och jag hoppas, jag vill bara slänga in den här, att deltagarna är så mycket bättre, har den goda smaken att kanske också välja med lite omsorg. Jag ser inte riktigt att Benjamin Ingrosso kanske är den som ska göra, som tolkar den här låten, utan hellre någon god bit som typ Lisa Nilsson, som kanske har, men som kanske kan så här relatera och fylla den här med liksom det djupet och den känslan som det förtjänar.
Men det ser man verkligen fram emot att se, verkligen. Men sen också vad Anna Diaz gör av Benjamin.
Och sen nästa då på temat gränslös fast bra, som jag ändå skulle vilja labla Anna Diaz, det är ju då Chrissy Teigen. Och vi behöver inte dwella på det så länge, det är ju liksom lite old news vid det här laget, men hon har ju varit tyst väldigt länge sen hon delade nyheten om att hon inte fick behålla barnet i magen. Och det är ju många som har reagerat på det, att hon, det var så personliga bilder. Och sen var det också snack om kanske lite så här stylish bilder från en så här jobbig situation.
Bara för att det var svartvitt.
Nej, men jag vet.
Alltså, folk är så. Men det här tycker jag är så vidrigt, att folk så illvilligt letar efter saker att dels förhäva sig själv och sina intentioner med. De hade aldrig gjort så.
Nej.
Men att de inte förstår att Chrissy har ju antagligen hunnit förbereda sig på det här, för att hon fick kämpa väldigt länge med att bli gravid.
Ja.
Då båda de två gångerna innan. Och då lever man ju med hotet om att det inte ska gå att fullfölja en graviditet.
Ja, alltså jag tror att i och med att hon delar sin väg dit, att den är krånglig, så har hon ju redan folk inne i det rummet på något sätt. Och det är, på något sätt så är det ju ganska... Ja, självklart ska jag väl inte säga, men det är inte jättekonstigt att hon då väljer att ta in dem även i den här delen av berättelsen. Det som jag känner lite med Chrissy och faktiskt också med Anna Diaz, det är lite så här, förtjänar vi typ, förtjänar vi det här? Förtjänar vi att få vara i det här rummet med det här jätteprivata och jättekänsliga? Samtidigt så tror jag att det såklart hjälper väldigt många. Jag tror att det är jättetrösterikt. Sen vet jag inte om jag tycker att Chrissy Teigen liksom borde ha den rollen, men jag tror det är otroligt trösterikt för människor som förlorar ett barn eller som har svårt att bli gravida, att kunna känna sig mindre ensamma. Och samma sak med Anna Diaz, när man kanske är i en ålder när alla runt omkring en får barn eller har fått barn sedan länge, och att hon pratar ganska öppet, fast hon verkar också väldigt reserverad, men hon, det verkar som att hon har liksom börjat öppna lite och prata om privata saker. Och
Anna Diaz. Ja, men jag tror att
hon berättar att det, hon är ju, hon känner sig ju liksom lite, hon lever ju, hon har ju inte samma livsstil som sina vänner just på grund av att
men
hon
det uppskattar jag att hon pratar om. Ja. Jag känner ju så, jag är bara 30.
Ja, men precis.
Det pågår ju en jätte, vänner flyr in eller försvinner in i familjeliv. Jag är lite dubbel kring vad jag tolkar det där som. Att man gör det till hela sin person, hela sin agenda. Men jag uppskattar att Anna Diaz pratar om, alltså vi ser en vuxen person prata om relationer och heartbreaks, att det inte bara är Britney Spears-aktiga karaktärer. För det som Anna Diaz sätter fingret på är det här eviga, att efter en viss ålder när man separerar, då gör man inte bara slut med en person, man gör slut med en hel framtid, en hel ett helt hoppfullt scenario om ens liv tillsammans. Och det är en så mycket större sorg att bära gentemot när man gjorde slut när man var 25.
Exakt. Ja. Och också, alltså faktiskt som kvinna i fertil ålder, om man också ska dra den liksom parallellen till Chrissy, alltså det är så här, man har inte hur mycket tid som helst heller. Och jag vet inte om det handlar om samma person, men hon har ju också på samma skiva låten Bestis som handlar, hon sjunger bland annat, du har varit med någon för keff för gråt. Alltså det kan ju också vara så att det var så här good on you att den relationen inte längre är där. Det kan ju ha varit ren självbevarelsedrift, men ändå kan man ju få sörja.
Ja.
Och det, jag tycker precis som du är på det, att det är så, också så mycket mer intressant att höra, nu är jag väldigt tydligt i målgrupp, men just att höra komplexiteten som finns i den, alltså i relationen när man kanske, när det är något annat än typ en liten crush. Sen så skulle jag vilja gå vidare då till dåliga exempel på gränslöshet. Ja, därför att det var en text i helgen som André Walden hade skrivit.
Ja, ah, okej. Okay. För han är väl allmänt omfamnad för sina ganska långa texter i DN.
Ja, precis. Ja. Han skrev en text som blev väldigt delad i somras som handlade om hans, just hans motstånd att skriva. Som väldigt många skrivande människor som jag känner delade, och att han verkligen så här ringade in det där med att pusha deadlinen framför sig hela tiden och sådär. Men han skrev i helgen om det, alltså, absolut idiotiska vi håller på med när vi håller på att renovera sönder typ hela vår tillvaro. Det eviga borrandet och bilandet i bostadsrätter tror jag att många som bor i tätort, i innerstad känner igen. Det är alltid någon lapp uppe om så här, ursäkta, så här, tack för visa tålamod och så vidare. Det skriver han kul om, att han tycker att det är kul att författaren av lappen vet att han har ett tålamod och att han gärna visar det. Alltså han är ju rolig, men grejen är att i den här texten så, som är en mycket bra spaning, så hänger han också ut sin fru.
Inte första gången.
Nej, det är inte första gången. Men där jag kan tycka att en annan person som ofta hänger ut sin fru, Fredrik Backman, känner du till, eller hur? Som
också en persisk fru, så jag känner jag mycket väl.
Exakt. Du har koll. Men han, Fredrik Backman, han har ju ett mycket mer kärleksfullt sätt att prata om sin fru, tycker jag. Alltså det är som att, det, alltså att apropå att vara the butt of the joke, så är det alltid Fredrik Backman som på något sätt är en ganska tydlig dålig person. Och det är hans fru som vet bäst och hon har rätt. Och så här. Ja, men han är, det är en som, alltså jag tycker faktiskt att det är kärleksfullt i hur han beskriver det. Medan André Walden, jag tycker inte riktigt att han lyckas, alltså det finns säkert kärlek där, men det, jag tycker inte riktigt att han lyckas få fram det, för att det är en sån otrolig, det är så bara, det är som gnäll på.
Han låter verkliga livets irritation spilla ut i en DN-text.
Den heter Sorgesång över medelklassens ständiga hemmafixande.
Okej, då får jag upp den här i telefonen. Okej, det första jag stöter emot här är när han citerar henne. Tänk om du vore mer som han eller han, säger hon och ångar av avund. Tänk om du brydde dig om din familj och ditt hem som Jonas eller Niklas gör. Det är trick hon har. De två små linjerna hon drar mellan hemsnickrandet och kärleken till familjen. Det är lite syrligt.
Det är lite syrligt. Och sen då, men samtidigt så där kan man ju tycka på något sätt att hon blir en karaktär som, ja, men att hon kanske får säga då det där med att han inte bryr sig tillräckligt mycket om familjen. Men vad bryr sig hon om då? Jo, till exempel så skriver han så här: en dag försvinner en dansk apa av trä för att den känns trött. En annan dag står det färgade ljus i stakarna på köksbordet. Vi brukar väl ha vita ljus, säger jag och ryggar tillbaka, för jag finner det mörkgrå vaxet hedonistiskt på något sätt. Som om det plötsligt bodde satanister eller swingers i lägenheten. Alla har färgade ljus nu, säger hon. Mest för att lugna mig, men det är inte bara nyansen utan också förändringen som oroar mig. Alltså jag tror att han menar att skriva om sig själv, att det är alltså han som är trög och inte gillar förändringar. Men jag tycker liksom att i vägen dit så tycker jag att han hänger ut henne så mycket, och just det där att hon får vara ansvarig för den här sjuka grejen som alla faktiskt håller på med. Att man liksom håller på och grejar och renoverar fast det inte behövs. Så jag tror också att det är en... Alltså jag menar, jag är ju ytterst skyldig här själv, ska jag säga. Jag är inte omedveten om det.
Men om jag bara ska stanna vid det här, alla gör så här nu.
Ja, men exakt. Jag tycker du det är så trött grej att säga. Alla gör det.
Du tycker att uthänget är som att hon målas upp som en ytlig, ängslig person.
Ja. Och jag tänker så här, jag tror att alltså särskilt så här det senaste året här, så är det så här, vi vistas ju också mer i våra hem. Det känns ju på något sätt som att det är första gången som den här spaningen kanske känns lite trött. För att så här, vi är ju, det är ju där vi är hela tiden. Det är inte så konstigt om det är något som känns skavigt.
Men när var det Henry Schyfferts Ljust och fräscht kom egentligen?
Det är ju svinlänge sen.
Det är exakt samma spaning. Ja. Och män har slagit mynt av detta sen dess.
Jag tror att det är typ på riktigt så här 9 år sedan. Ja.
Nej, men jag hittar en annan grej här också när han beskriver det är något skumt som pågår. En patologisk individualism. Ibland vill jag bara öppna dörren och skrika något, skaffa en personlighet, det finns ingen hantverkare som kan bygga den åt dig. Så det är absolut ett uppbyggt förakt som läcker ut i den här krönikan. Det kan jag se och det kan jag förstå vad du menar. Sen är jag en person som i mig tycker att det är en ängslig strävan som pågår. Det är en dragkamp i att ha rätt och vara rätt som är ganska tröttsam och som är väldigt utbredd. Och kvinnor tenderar ju oftare att ägna sin tid åt synliga investeringar. Vare sig det är utseende som shopping och liknande. Eller barnaccessoarer. Att deras barn har rätt barnvagn.
Barnaccessoarer.
Herregud. Vad jag
barnportfölj.
Aldrig vill höra igen vilken barnvagn som är mest stylish. För och att de kostar tydligen ibland över 10 000 kronor.
Ja, ja.
Det är det sorgligaste jag har hört. Mm. Och sen, men synliga investeringar. Och jag förstår att det i många ögon alltid är lika med lägre status. Men jag tycker att det är en stor, det tycker du också. Det är en stor trend som jag tror slukar mångas tid och skapar mycket osäkerhet.
Ja, jag tycker, alltså grejen är den att jag tycker det är liksom lite som det här med så här modebloggandet, att gör inte ner saker bara för att det är så här, det kvinnor ägnar sig åt. Det är, jag, alltså på riktigt så, jag kan förstå att det känns som en ytlig grej, men jag tror just som är väldigt så här, har blivit helt okej rumsrent att prata om i USA, det här med self-care, så kan jag tycka också att just hur vi har det runt omkring oss är inte längre liksom bara någonting, alltså typ så här, det här är trendigt nu och jag har så svårt att se, men jag vet inte om det är för att jag har så dålig kontakt med verkligheten, men jag har så svårt att se att någon på allvar säger så här, alla har så här nu. Jag tror att man istället känner så här, jag är sugen på typ att det ska vara lite mjukare här hemma. Jag vill att det ska vara lite mer ombonat. Jag tror att det kommer från mycket mer så här känslomässiga argument. Mm. Och därför så tycker jag att det är taskigt att göra ner det till att det bara handlar om men typ att vara rätt eller att vara liksom cool.
Det tror jag dock också existerar. Jag håller med dig om det här med välmående och att miljön vi är i är så viktig för hur vi mår.
Ja, men vi är ju hemma så fucking mycket. Ja. Alltså, så här, ge din men fru sen, ett jävla break. Hon försöker bara göra det fint där ni vistas.
Håller med om det också. Men sen finns det ju tveklöst personer som spiller över hela sina liv i att ha den uppsättning köpta saker i sitt hem eller sitt liv för att finna någon slags personlighet.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Mitt sista exempel här på gränslöshet, och det är en till dålig sådan, tycker jag. Det är faktiskt ett väldigt omdiskuterat tjafs som vi inte har tagit upp med flit tidigare. Kul. För att jag har liksom lite grann känt att det inte kändes helt fräscht att ta upp det, ett poddbråk kan man säga.
Det finns.
Det var för ett tag sedan så blev Sofia Wood, matbloggare och författare, och faktiskt, för att vara helt transparent, kollega till mig på L och också en vän till mig. Hon blev attackerad av Underbara Klaras podd. Underbara Klara har en podd som heter En underbar podd.
Där har vi det.
Tillsammans med en person som heter Erika. Och det här, och i det omdiskuterade avsnittet så går de loss på, eller Erika gör, på någonting som hon kallar för det nya manspreadet, nämligen kvinnor som viskar. Och då imiterar hon Sofia Wood, och de sitter och garvar lite åt det, och om hennes röst. Det är väl, alltså, det är så här, jag orkar inte gå in i det för mycket, för det blir också ofräscht eftersom jag så tydligt är liksom på Sofia Woods sida. Det som jag tycker är speciellt här, apropå gränslöshet, det är att Erika egentligen inte själv säger så mycket, utan hon tar in sin 17-åriga dotter som får berätta vad hon tycker.
Ja, det är hennes spaning, inte Klaras.
Nej, alltså så här är det. Den här Erika tycker så här. Ja. Och sen så spelar hon upp någonting med Sofia Wood för sin dotter. Och så låter hon dottern, den 17-åriga dottern, liksom beskriva vad hon tycker om det här. Vilket jag tycker är såhär,
det här nådde mig på internet, och jag gick in och lyssnade på detta, den lilla snutten, just för att jag blev nyfiken på spaningen i stort. Jag har ju noterat en viss att spela på gamla ideal och sånt där, och ville kolla om det var i linje med den spaningen. Och jag är nyfiken på den diskussionen som jag skulle vilja ha någon dag. Tyvärr så gör ju det här snacket det omöjligt. Alltså som det så ofta är, att någons poäng försvinner i hur den väljer att tackla det eller göra det. Och det är nästan som att 17-åringen också är mest nyanserad av alla i rummet. Om du har lyssnat.
Ja, precis. Jag har lyssnat. Exakt. Men jag tycker också att det är svårt, därför att hon är just 17 och det är hennes dotter. Mm. Jag tycker att det kan vara lite, alltså det är som att jag har liksom tänkt på det och tänkt att vi ska nog inte ha ett klipp mer, för det tycker jag att ytterligare hänga ut den här 17-åringen.
Det här är väl en grej som är typiskt fine att säga privat sinsemellan. Det finns inget uppbyggligt eller större perspektiv så. Men det, jag tycker som sagt att 17-åringen är den mer rimliga, för att hon försöker prata om att hon ser inte att kvinnor är så. Och då menar hon att det skulle vara gulligt och mjukt och väldigt försiktigt, och att det går emot hur hon känner att samtida kvinnor är. Jag tycker att det är de vuxna som är mer förnedrande och mer gör ner Sofia och det de tror är hennes intentioner i stort. Medan 17-åringen bara berättar en spontan så här, det här är vad jag reagerade på.
Fast det var 17-åringen säger ju också utifrån, alltså det går ju inte att säga att kvinnor inte är så, eftersom det bevisligen finns kvinnor,
det bevisligen
som
finns.
Är så.
Ja. Men hon menar att det skulle vara tillgjort på något sätt.
Men jag tycker så här, hur som helst, alltså jag skulle vilja lyfta blicken och titta på så här, vad gör man när man låter en 17-åring liksom bära det är som att hon själv inte vågar driva det där resonemanget, utan att hon lite grann puttar 17-åringen framför
men
sig.
Men vad är det med det just 17 år du återkommer till?
Nej, men att det är hennes dotter, tror jag. Alltså, och att hon inte är myndig. Att hon är, alltså det är så här, det är visserligen en nästan vuxen person, men ändå inte vuxen. Och jag vet inte om hon har räknat med, alltså jag vet ju från eget håll att det, så här, vi använder ju ibland familjemedlemmar och sånt där i våra tv-program. Och det är ju, ofta så är det ju liksom lite svårt att göra liksom bedömningen, kommer den här personen att trivas med att få liksom stå framför kameran på det här sättet sen när alla tittar på tv och kanske säger det. Eller sen har ju vi så himla harmlösa program, alltså det är ju bara, det är ingen som säger något taskigt eller hänger ut någon sådär, förutom vi själva, så att det är ju inte så stor grej. Däremot så det här fick ju enorm uppmärksamhet på internet, och jag vet inte om den här, om den här 17-åringen liksom, om det är rätt att hon ska få bära det. Liksom,
nej, hoppas jag verkligen inte. Det hoppas jag verkligen inte. Det är inte hennes podd, det är inte hon som har publicerat den. Det är inte hon som tar initiativ till konversationen. Så absolut inte, verkligen inte. Eller har det varit så?
Nej. Ja, men, alltså, du menar om hon har fått någon skit för det?
Ja.
Nej, men nej. Alltså du vet.
Det är de som har gett ut den som är i fokus.
Gud, ja. Men jag tänker så här. Nej, men jag tänker bara liksom omdömet i att låta sin dotter bära det man själv kanske vill kritisera.
Det är speciellt. Det är så att det är ett hired gun man tar in.
Ja, exakt.
Dels att man inte tänker på att det här kan ju gå så långt att bli ganska obehagligt för 17-åringen. Jag hoppas att det inte har blivit så. För nu tror inte jag Sofia Wood har såna huliganföljare som kan tänkas leta upp och göra ner 17-åringen i sin tur. Det hoppas jag verkligen inte. Men risken finns ju alltid när man exponerar
kanske
någon för the big bad internet. En brytårta. Jag kan inte sådana här ord alls. Någonting med ricotta. Vad gör folk? Alltså folk lägger ricotta på ett fat, strösslar lite frön över och då är det en maträtt. Jaha, absolut.
Så, det är som att du gissar mat nu.
Ta mina pengar.
Det är ett nytt format. Parisa gissar mat.
Jag antar att
är det här
maträtt.
En maträtt? Är det här en maträtt? Alltså som Will It Float på David Letterman. Fast det är så här, är
här
det
har
mat?
Jag lagt tomater på ett fat och haft lite olivolja på. Det är absolut. Det är en sidorätt. Lägg av. Britta, har du haft en riktigt vilsen period i livet någon gång?
Men jag är som en 1A på så här vilsen person. Ätstörd. Liksom börjat hetsträna i perioder. Trodde att jag skulle springa mig till meningen med livet på något sätt. Jag vet inte, jag har haft alla möjliga typer.
Ja, men verkligen. Du åkte till Norge.
Ja.
Jobbade i hälsokost. Vad var det, 7 månader?
Ett år.
Ja. Vad värre än jag trodde. Ja.
Jag har varit ihop med människor för länge.
Oh ja.
Alltså bara för att jag kanske inte riktigt har hittat mig själv så här, utan den personen. Alltså, det är ju ett sätt att vara vilsen, att man inte kan gå för att man vet inte hur man är där på andra sidan.
Och då börjar man tappa gränser återigen. Mm. Vad som är okej att man gör mot någon eller som man låter hända mot en själv.
100%.
Det här har vi snackat väldigt, väldigt mycket om i många avsnitt just vad gäller relationer och så. Sen tycker jag att det är intressant med krisiga perioder i stort. Mm. Det används ju väldigt hånfullt att säga att någon ser krisig ut eller är krisig.
Skojar du?
Det här har vi nog gjort en
alltså,
del.
Att du sa att min lugg var kris, en krislugg.
Jag sa vilsen.
Okay.
Du är väldigt vilsen fin lugg. I lugg.
Ja, tack.
Men du håller med om det, om att det är något som florerar.
Ja, alltså det är absolut ett negativt ord.
Mm. Mm. Vi känner ju ett antal reklamare som har bytt ett liv som ägnats åt sig att få in nya kunder och sitta på Rish alldeles för sent, gå och ta en nyckel med cola på toan, ligga med sina praktikanter, bli ihop med dem, göra slut med sina tjejer sedan många år tillbaka. Ska jag säga ett namn? Nej
jag höll på att säga, alltså, när du var inne på reklamare så trodde du skulle säga så här, reklamare som har bytt sitt liv mot kanske att köpa en gård.
Ja.
Och då tänkte jag säga Britta Sakarukal.
Jag tänkte att det är bättre att du säger det.
Men
jag
har ju också gjort en spaning. Men däremot det där kokainet och praktikanterna, bara delvis sant.
I ert fall. Va? Vi känner ju väldigt många sådana. Och det är ju praktiskt för de här männen. De har haft en markservice-tjej som också själv har en lysande karriär ofta. Men som har varit den som har haft hand om deras liv och hem och sociala tillvaro. Och sen när de märker att de inte känner sig speglade, de kan inte reflektera sitt enorma ego i dem längre, för att de, det falnar ju. Man börjar se en livsperson som en livsperson och inte längre som ett oåtkomligt geni som det kanske var i början av relationen. Ofta varit skev maktdynamik i de här relationerna från start. Och sen så vänder de sig till någon på jobbet.
Kanske den som står närmast.
Står närmast. Kanske underläge. Kanske väldigt ung. Och tycker att all kunskap de har om japansk öl är fascinerande.
Så fascinerande. Så roliga skämt.
De har varit utomlands. Ja, så ser det ut. Och så oftast når de en punkt där de märker att det här är själlöst och tomt, och då köper de en riktigt dyr cykel och går med i någon slags fightbox sammanhang.
Att det var där det hamnade.
Ja,
okay, okay,
att de växlar liv. De köper all dyr vandringsutrustning inför sin allra första gång. Det här får sen stå i någon jävla förråd.
Det hade ju varit mer hållbart för miljön om de hade skaffat sig en ätstörning där, skulle jag kunna tycka.
Vi pratade ju om det här i samband med Paolo Roberto. Kvinnor väljer så mycket mer självspäkande, destruktiva
kvinnor,
metoder.
Introvert, män extrovert.
Ja. Men det är 30 plus tillvaro som skaver. Man kanske har jagat fel mål hela livet. Och vi pratar ju ibland om att man måste kunna göra den utvärderingen. Jag gillar mer att prata om utvärdering än kris. Men faktum är att det någonstans är en kris. Och du har växlat om många gånger. Inte bara att ni bor någon annanstans nu, utan du har också bytt karriärsbana och så, varit väldigt framgångsrik med det. Jag börjar ju närma mig någon pubertet nu nästan. Jag har alltid varit så himla pliktskyldig och duktig och självutplånande i alla år, tills för kanske 2 år sedan bara. Jag ska leva för mig åren. Så det blev en pandemi på det. Och då tänkte på din improviseringskurs som ett exempel.
Impro, jajamän.
Men att,
den gick jag.
Men man måste ju testa sig själv ibland för att se var det man passar.
Ibland måste man låtsas att det finns en dörr i luften och kliva in på en bar som inte finns, men mima den baren för att hitta sig själv.
Och här är du idag. Andra vänder sig till att skaffa en sig en väldigt stark övertygelse. Eller hur? De blir nykterister i något år. Ofta. De kanske blir jätteintresserade av kemikalier. I jordmånen.
Ja, ja, ja. Plast.
Ja. Och så tänker jag på J.K. Rowling här. Som verkar ha dedikerat sitt liv och gärning numera åt att förnedra och förgöra transpersoner.
Ja.
Ja, det vaknade hon en dag och kände att jag saknade en krydda i mitt liv. Och det är att pissa på en redan fruktansvärt utsatt grupp och dra ner feminismen i det.
Men menar du att det är att hon kommer ut på andra sidan krisen? För det skulle ju också
i
kunna
kris.
Vara så... Ja, precis. Det är i kris.
Ja. Och på tal om det, SNL har ju börjat igen.
Ja! Ursäkta, Issa Rae och Justin Bieber.
Oh, förlåt, jag förlät jag sådär precis. Men för, det är ju väldigt
viktigt
för mig.
Det är
när ingen spelas, då är det tårar hemma hos mig. Jag kan spela in det nästa gång. Ja, absolut. Och där var det Pete Davidson faktiskt, av alla, som var den som la den bästa burnen kring vad J.K. Rowling, alltså Harry Potters mamma-ish, håller på med.
I mean, what's wrong with her, Colin? She creates a 7-book fantasy series about all types of mythical creatures living in harmony with wizards and elves, and the one thing she can't wrap her head around is Laverne Cox? She's a national treasure.
She's a national treasure. Och det här gäller ju, det här är så bra satir, eller det här är så bra drift med alla som kan fascinera sig eller så kan inbilla sig i andra världar men inte fatta så här rudimentala saker. Star Wars är en sån sak, att när älskade Carrie Fisher som spelar Leia Organa påpekade för George Lucas att så, varför ska jag inte ha underkläder på mig i den här trikten jag har? Och han bara, there is no underwear in space. Oknullade tönt, George Lucas. Vidare. Varför jag pratar om det här är plötsligt är för att jag vill prata om sökare och diskutera med dig 2 sökare, självutnämnda sådana, från veckan. Nu kör vi. Okej, ett flyktbeteende av många utöver det här med att skaffa sig dyra espressovanor eller bli intresserad av gröda eller kanske skaffa sig en dyr cykel. Sex kan ju också vara ett flyktbeteende. Vi har ägnat många programtimmar åt att prata om hur viktigt det är med sex och normer. Specifikt i och med att många kvinnor verkar det som gör saker de inte trivs med, bekvämma med och till och med lider av sexuellt. Och det är ju hela vår gärning att upplysa folk om att det inte ska vara så, skulle jag vilja säga. Det, så vi är absolut sexpositiva på så sätt.
På så sätt att vi tycker att man måste bejaka sin orgasm.
Och framförallt inte stå ut med skit.
Mm.
Och på andra sidan spektrat av detta är ju det som du lite snabbt kastade en liten snabb känga åt sist. Mm. Tantra.
Mm.
Vad är det med tantra som gör dig så fnissig?
Det är hela kulturen runt omkring. Jag skulle vilja säga främst estetiken.
Mm.
Kanske att det är väldigt luftiga kläder i naturmaterial.
Mm. Är det indiska haremsbyxor, rökelse?
Jajamän. Allt, all of the above.
Jag tänker på vita män med dreads.
Absolut, det kan förekomma. Jag tänker också att ja, alltså jag har ju ägnat mig åt capoeira.
Just det.
Det känns på inte helt om. Långt bort. Helt. Capoeira kanske är, det borde slå ihop med tantra eftersom man ägnar liksom skit lång tid åt att inte ta i varandra fast ändå liksom har väldigt luftiga vita kläder. Mm.
Just det. Vi pratade om tantra sist i och med pappa retreat snacket.
Mm.
Att det känns så innerligt och ska vara så himla långsamt och det gjorde dig illa till mods i teorin.
Mm.
Du har inte varit med om något slags motsvarande.
Tantra?
Men du har ju varit på såna här, i och med era programserier,
ja.
Runt folk som kanske idkar på det sättet.
Ja, men verkligen. Alltså jag måste säga, jag är egentligen för det här med att man tittar varandra djupt i ögonen och delar med sig av känslor och sånt där. Vi gjorde ju ett avsnitt där vi var i Molkom på ett sånt här typ läger där man ska komma djupt till sitt inre. Och det hemskt. Är, nej men alltså på riktigt, jag är ju inte den, vi pratade ju om det off mic innan, att så här, jag har ju embraceat min inre hippie. Mm. Jag skäms inte för att, alltså det är väldigt få saker som jag skäms för. Jag är väldigt lätt att släppa sargen och i det där bara dök rakt in. Jag vet att gångmeditation är det bästa sättet att slappna av. Jag vet det. Så att jag är liksom, jag tycker att jag på grund av att jag ändå omfamnar det och omfamnar effekten av det ändå får göra mig lustig över att det är ganska töntig estetik.
Yeah.
Att det var en människa, alltså i det där avsnittet som vi spelade in i Molkom, då var det ju en människa som satt och liksom slickade på en egen täljd träflöjt. Så det såg ut som att han bara ville visa typ hur han skulle slicka en tjej om han fick komma nära. Det förkroppsligar hela tantra-grejen för mig.
Jag tror många människor söker sig till de här miljöerna för att de har ett enormt sex- och bekräftelsebehov och att här får de sakerna flöda fritt under en annan etikett än sexmissbruk. Och jag ska prata om det här i en intervju som var i veckan som var fascinerande. Jag tycker att det är intressant att man gör andlighet av sex. Man pratar om sexuell energi, man pratar om olika chakran och liknande och hur lösgörande och ögonöppnande det kan vara att göra såna sexriter. Och allt det här är ju bara ett pseudovetenskapligt sätt att prata om hur bra det kan vara att få ligga.
Ja, exakt vad jag tänkte säga. Ja. Alltså det är ju som att göra rumsrent och få bryta ner det i minsta beståndsdel.
Ja, och det här är ju en bekräftelse. Man känner sig eftertraktad, åtrådd. Vi behöver det. Men då ligger fortfarande källan till välmående och självkänsla utanför en själv. Så det känner jag är lite red flag apropå det här. Varför jag tar upp det här är för att ett namn som florerat en del, i alla fall i mina chattgrupper, och som tidigare fanns under bloggen Babyface, kom på en intervju till självaste Malou. Och premissen, prata om sex med Malou. Hur känner du inför det, Britta?
Måste jag så?
Ja, jag gärna. Jag undrar verkligen. Jag har ingen aning hur du känner inför den tanken.
Jag vet inte.
Och jag tyckte det var oerhört spännande och kittlande. Därför att det var, som du sa, något totalt nytt för mig. Och att 32 år gammal som fastighets-vd och tycker att man vet hur allt är får uppleva en helt ny värld. Det var ju jävligt spännande. Det gjorde att jag kände mig levande.
Mm. Vad var det ni gjorde då?
Vad gjorde vi inte, skulle jag snarare säga.
Jag älskar att Malou ställde frågan, vad gjorde du då?
Ja.
Nog om dig. Men nu, vad gjorde ni nu?
Ja, exakt, ja. Vad gjorde ni?
Det här är alltså Erik Adelsson som har haft ett liv som fastighets-vd, uppburen businesskille, festat på Stureplan, bygger Malou upp och sen då kraschade och var inte nöjd med sin tillvaro. Who could have thought? Mm. Och söker sig till tantrasex för att lösgöra den här knuten inom sig. Jag tycker att det är intressant med taglinen han får också när han är med i den här i den här intervjun.
Mm, kan alltså du tänka dig något värre? Namnskilt.
Kolla, vad står det under hans namn här?
Vänta.
Du får säga det i micken.
Erik Adelsson, lärjunge. Men det är ju han själv som har skrivit, det är han själv som har sagt det.
Det är apropå hans boktitel, men oavsett, hysteriskt roligt att gå under titeln lärjunge. Och sen så adderar vi ett till lager. Taget ur Britta Zackarys mardrömmar.
Mm.
Erik är inte där ensam.
Nej, säg inte att hans föräldrar är där.
Och nej. Du vet ju, märker jag, vem hans mamma är.
Ja, Lena Adelsson Liljeroth.
Som är?
Ja, hon är ju moderat. Hon är före detta kulturminister.
Före detta kultur- och idrottsminister. Och hon var en väldigt kritiserad minister också, ska vi säga. Hon var team att göra om kultur till underhållning. Vilket inte är välkommet av kultursfären, som du kan föreställa dig. Så Liv Strömquist gick ut, vilket blev sedan en citattavla, att om man ska kalla kultur för underhållning tycker jag vi ska kalla Lena Adelsohn Liljeroth för blubby. Och det här blev ju väldigt, väldigt känt. Mm. Och det är alltså Lena. Så hon sitter med i studion när detta sker. Den här intervju om att hitta lycka i att resa spirituellt medels kroppsöppningar som Erik har gjort. Och då ska vi se hur... Vänta.
Det enda som hade kunnat vara värre är ju ifall Ulf Adelsson, pappa, hade varit där.
Man anar ju att han inte är lika game med det hela.
Det finns ju sidor som jag, när vi pratar med dig, att du inte ville läsa.
Nej, det är ju så. Jag har inga problem att prata om sexualitet. Och jag är lättare att prata om sex med min dotter. Och det kanske har att göra med att vi är samma kön än med Erik. Men att läsa om Eriks sexäventyr, det kände jag, där gick en absolut gräns för mig. Mm. För då blev det, som jag förklarade för dig, jag tror att du förstod det, det blir incestuöst. Mm. Det här är någonting som jag inte har med att göra. Du har inte någonting att göra med mitt sexliv heller. Så att när jag fick...
Ändå intressant.
Rimlig person.
Ja. Ja. Nej, men jag tycker att det var en bra approach av henne att inse att så här, man ska inte som förälder vara för investerad eller insatt. Och sen så är det ju intressant att hon är där.
Mm.
För jag tänker ju att enda sättet för honom att få tillgången till Malous bokköpande publik var att utlova att min kända politikermamma kommer att sitta bredvid när jag pratar om olika sexuella spirituella resor.
Mm. Jag tänkte precis föreslå att det här kanske ändå var apropå gränsdragning, att hon ju drar en gräns där.
Mm.
Att hon bara, jag behöver inte läsa det här. Men du sitter ändå där bredvid.
Där har, vi det. Kofota sig in hos Malou helt enkelt, medelst sin mamma. Där har vi en sorts sökare. Nu har vi nästa.
Förlåt, lärjunge menar du?
Lärjunge. Vi har ju Kyle Rittenhouse, 17 år gammal, vit makt ansluten person som sköt ihjäl två personer under Black Lives Matter-protester i USA. Mm. Tveklöst ung, men kan ta ansvar för sina handlingar.
Men där har det ju också lite att göra med brottet.
Exakt. Klart att det svänger mer med det.
Mm.
Att ha uttryckt sig hatfullt mot folkgrupper under hemligt ID på nätet under många, många år. Vad tycker du maxgränsen för att man ska kunna säga jag var ung då? Det var det.
Ja, det tycker jag inte riktigt är okej. Jag har så svårt att se att den typen av grej liksom växer bort. Mm. Förstår du?
Mm.
Och särskilt om man gör det under många år.
Men jag är 30, till exempel.
Jo, men om du har gjort det mellan att du är typ 23 till 28.
Nej. Du tycker att det är okej?
Va?
Tycker du att det är okej då?
Nej, det är det jag menar. Alltså, jag menar, då, det är ju inte...
Så 22 är din slutsats?
21, amerikansk myndig.
Amerikansk myndig, då har vi en hållpunkt. Mm. Varför jag tar upp det här? Inte bara
fast,
jag
jag vill vara tydlig med, jag tycker ändå inte att Kyle Rittenhouse var okej.
Exakt.
Ja.
Men bara för det här med att sprida vidriga åsikter på nätet då, om vi pratar om det.
Mm.
Jag frågar inte det här bara för att jag själv är sugen på att eventuellt gå med i olika forum och börja köra med hemligt ID.
Jag börjar gissa vad det är på väg.
Ja, vi pratar ju om en person som har kallat sig för rektor Hamid. Och DN avslöjade i veckan att den här uppburna personen som har dels uppdrag inom utbildningsväsendet och kommun och liknande och en känd debattör och också haft ett uppdrag för Moderaterna, intressant, har under hemligt namn i många, många år spridit grovt homofobiska och antisemitiska åsikter. Och det finns några saker att peka på här. Om vi börjar med min ingång här med ålder, så tycker jag att hans försvar efter att det här uppdagades är väldigt, väldigt intressant. Och det är någon slags cautionary tale, som man säger på engelska. Att man kan lära sig av det här för att akta sig för det här. Mm. Att ibland gäller det bara att own up till vad man har gjort och vara vuxen och mogen och visa på vad man kan. Mellan 28 och 33 års ålder uppdagades det att det här ska ha skett så sent som fram till 2015. Och när rektor Hamid ställs inför sina åsikter så säger han att detta var under en period i hans liv då han var ung och sökande. Och för att ni ska förstå hur grova åsikter detta är, så har jag några exempel. Han kallar folk på internet för zionist donkey. Mm. Alltså zionist åsna. Mm. Han pratar om att han pratar om att homosexuella gifter sig i kyrkan. Fast benämner det, vad säger din herre om att välsigna sodomiter i hans kyrka? Och kritiserar en del präster som är öppna för detta med orden, säger hen som har bögar som viger andra bögar i Jesu namn i kyrkan, haha. Och liknande. Mm. Så det är ganska oraffinerat också. Mm, om det är någon som bryr sig om verkshöjd så är det också det vidrigt på så sätt. Så det är ju inte
Augustpris.
Det är inte lösryckta saker som att illvilligt tolkat som att vara homofobiska eller så. Nej. Eller antisemitiska, utan det är ganska hårt fört det.
Det är tydligt. Alltså, jag vill också flika in, men du kanske kommer komma till det. Vi skulle ju också kunna prata om så här, alltså hur många år kan det ha gått innan man kan hävda att det var länge sedan? Mm. Jag vet bättre nu. Jag tycker inte 5 år riktigt är, det var jättelänge sedan.
Vid tiden så hade han varit utredare på Skolinspektionen, rektor på Sjumilaskolan. 2018 utsågs han till Årets svensk av tidningen Fokus. Han har sommarpratat och som sagt oberoende expert i Moderaternas integrationskommission. Tills nyligen så var han barn- och utbildningschef i Mullsjö. Och då, om vi återgår till hans så kallade försvar eller motangrepp, om det kanske det är, så menar han att den som är fri från synd är välkommen att kasta den första stenen. Och då vill man säga, kan du hålla dig borta från det bibliska efter det du precis har ertappats med, dels.
Exakt.
Först och främst, det är första poängen från publicisten som man inte har tyvärr. Och sen också att försöka få det till ett mendura-läge.
Ja.
Jag tror inte att folk har gödslat ner på det här sättet.
Det är inte riktigt så en ursäkt ser ut heller, va?
Nej, men också, utifrån sin position. Han är ingen vanlig privatperson. Han får frågan, tror du att det är många andra rektorer som har åsikter om zioniståsnor, zionisthundar och sodomiter i kyrkan? Frågar DN. Och han svarar, du menar att rektorer skulle vara en särskilt upphöjd yrkeskategori i samhället som är immuna gentemot den typen av åsikter?
Alltså han var... Åh herregud. Alltså, så att det handlar inte om ansvar, utan det handlar om, jag är också en människa.
Jag tror att han körde på den här approachen i tron om att han skulle kunna teflonslingra sig ur det här, så som vi har sett väldigt många göra ju, Britta, i det här samhället av att det kallas för deplatforming eller cancel culture om någon visas ha såna här agendor eller åsikter och upphöjda positioner. Han är alltså rektor och jobbar med barn och inte förstår att det här är helt oförenligt med det.
Men en fråga här bara. Mm. Det var väl från typ hemliga konton
dessutom
också. Mm. Så att, jag menar, om du gör det från ett hemligt konto, någonstans i och med det så säger ju det till alla andra att det var åsikter du visste var lite liksom kanske bäst att hålla i det dunkla. Men så det är ju det som är, det är också det, på något sätt så blir det ju, alltså i och med det så ser det ju mer skyldig ut också. Mm.
Men så då händer ju två saker efter det här. Dels han blir av med sina uppdrag. Mm. Det tror inte han förväntade sig, den här personen.
Mullsjö kommuns skolchef Hamid Safar kommer få lämna sin roll som expert i Moderaternas integrationskommission.
Skoldebattören och barn- och utbildningschefen i Mullsjö kommun Hamid Safar stängs idag av från flera uppdrag efter hatkommentarer om judar och homosexuella på nätet. Bland andra Mullsjö kommun pausar hans arbete som utbildningschef.
Nu är det klart hur SVT gör med de två avsnitt där Hamid Safar skulle ha medverkat i På spåret. SVT kom under veckan att spela in två helt nya program efter att de förra veckan beslutade att avsnitten där Hamid Safar medverkar inte går att sända, det skriver Aftonbladet. Det blir istället Sveriges radioprofilerna Thomas Nordegren och Louise Epstein som kommer att ersätta Hamid Safar och Frida Boysen som han skulle ha tävlat med.
Och sen, å andra sidan, det här är intressant, då kommer ju alltid den här motvågen. Och den har sett ut på två olika sätt. Dels som väntat har Alexander Bard och sådär velat bli hans bästa vänner.
Såklart. Och därmed borde han ju fatta vad han är inne på för spår. Mm. Om Alexander Bard är den som kommer och sträcker ut en hand.
Och sen en oväntad motståndare i form av Runar Stögaard.
Do tell more!
Och Runar tog vi ju upp i våras i samband med Paolo Roberto. Runar skrev så här på Twitter. Detta är Hamid Safar, sommarprataren, muslimska fundamentalisten och utbildningschefen i Mullsjö som är den senaste i raden av avslöjade invandrare som lurat det svenska etablissemanget och ljugit sig fram till sin position. Den svenska naiviteten vet inga gränser. Hashtag vakna upp Sverige. Där skriver han från trygg plats i Norge, för han är ju också invandrare i Sverige. Han är här.
Exakt.
Ja. Och sen har detta följts av att folk har markerat att Runar, du sköt din partners katt och syftar på att han avrättade Carolas katt under deras relation. Han har åkt fast för skattefifflarbrott.
Han har skjutit rådjur från fönstret.
Ja. Så det faller ju direkt på sin egen orimlighet kan man säga. Men det är intressant att se vilka fans folk får och vilka motståndare folk får. Jag tycker att det är intressant att Moderaterna kickade honom. De verkar ha svårt att göra sig av med folk i övrigt som sprider vidare åsikter. Mm. Men än så länge så verkar det som att antisemitism och homofobi är något som Moderaterna inte tolererar. Däremot islamofobi och kvinnohat får en viss twittrare. Det är mer oklart.
Mm.
Okej, men går detta under sökande och vilsenhet?
Du menar, kan vi kalla Hamid för lärjunge?
Nu när han är av med alla uppdrag, hett tips, byta LinkedIn till lärjunge.
Ja, exakt.
Rakt från Britta och Parisa-podden. Varsågod!
Jag vill slänga in ett tips på slutet. Alla som lyssnat på Hamilton, min Hamilton-hets kan gå in och se när Lin-Manuel Miranda är med i Netflix Song Explorer, som är en jätteintressant dokumentärserie. Känner du till den här?
Nej.
Hrishikesh Hirway är programledare för den här tidigare podcasten som nu har blivit dokumentärserie på Netflix. Och det var en lyssnare som tipsade om att det finns ett avsnitt med Lin-Manuel Miranda när han berättar exakt hur han skriver en av låtarna som är med i Hamilton tillsammans med sin partner Alex Lackmore, och sen så är det också regissören för Hamilton, pjäs, jag kommer inte ihåg vad han heter just exakt just nu. Men i alla fall, det är en, alltså det är jättemysigt för oss som är besatta av Lin-Manuel Mirandas hjärna.
Snyggt!
Jättebra grej att kolla på.
Det är lite hitlåtens historia som går på SVT.
Ja,
är
faktiskt
jättebra.
Väldigt likt upplägg.
Om vi ändå ska göra en follow-up-grej här så vill jag säga ett. John Oliver pratade den här veckan om att det är dags att sluta ge Melania Trump the benefit of the doubt.
Oh,
ska jag kanske söka och vara med på hans skrivteam?
Vänta.
Ska jag liksom erbjuda
du får
mina...
skicka ditt
CV. Jag får skriva ett CV för första gången.
Ja, exakt.
Dels det, och sen också läste jag att under i och med pandemin så går det väldigt dåligt för sminkindustrin.
Ja, men just det.
Ja,
det här
stora koncerner har backat 30%. L'Oreal, Estée Lauder och vad de heter. Och det tycker jag är jätteintressant apropå. Du hade en snack om att det kommer bli massa folk som köper kläder för överkroppen.
Mm.
Det här tycker jag är intressant. För det här säger ju någonting om att det här snacket om att men jag sminkar mig för mig själv.
Ja.
Do you?
Det faller.
Do you though?
Intressant.
Så jag tycker att det är jätte... Kan vi inte bara vara ärliga med att vi gör det för att vi behöver någon slags maskering för omvärlden, för att vi är lärda att tro att porer är lika med man förtjänar att dö om man går runt med dem på stan. Men stort tack för den här veckan. Det här var ett långt outro, men ganska mysigt.
Stort tack.
Ja. Men vi finns på Britta och Parisa på Instagram som vanligt. Jätteroligt. Och så hörs vi som vi gör nästa vecka också.
Det gör vi.
Bye.
Hej då!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.